Det är ju ingen hemlighet att jag är skåning. Och som skåning måste man ju gilla Mikael Wiehe. Tycker åtminstone jag. Man behöver kanske inte hämta politisk visdom från honom, men jag har alltid gillat hans sånger och hans texter. Och vi ska få höra Maria sjunga en sång av Mikael Wiehe som heter Ska nya röster sjunga? En sång som han skrev på 80-talet och spelade in på en skiva som heter Basin Street. Som sen Monica Zetterlund plockade upp. Och så blev den väldigt populär. Och den sjungs idag ofta på begravningar här i Sverige. Sen har ytterligare artister spelat in den. Ska nya röster sjunga? Varsågod Maria.
Jag sjunger om livet som aldrig kan förstummas. Ska nya röster sjunga? Ska nya röster sjunga?
Ja, så är det verkligen. I varje ny tid så sjunger människor hoppets sånger, längtans sånger om fred och rättvisa och om frihet. Varje ny generation känner så djupt intensivt att det är något fel på livet, på tillvaron, någonting är snett. Man ser förtrycket och ondskan och man sjunger ut sin längtan efter en annan värld. Och Mikael Wiehe fångar det väldigt starkt. Och samtidigt skulle jag vilja säga till Mikael Wiehe, men vad är grunden för det här hoppet? Ja, det är sant, varje ny generation sjunger det. Men varje ny generation förtrycker ju sina medmänniskor. Vi har tusentals år av erfarenhet. Och varje ny generation förtrampar och förtrycker kärleken och livet och friheten. Vad är grunden för det här hoppet? Vad hjälper det att vi sjunger ut vår längtan om det inte finns någon förankring för den längtan och det här hoppet? Och jag skulle vilja säga, men Mikael Wiehe, om Gud inte finns så kommer döden att segra. Det kommer ju en dag när det finns den sista människan på jorden som sjunger sin längtans sång. Och sen finns det inte en generation till. Om Gud inte finns. Det här är så vemodigt om Gud inte finns, eller hur? Om vi ska utgå från oss själva. Eller vi ska utgå från den västerländska kulturen. Nej, längtans sång. Den har sin förankring någon annanstans. Inte i oss. Inte i den västerländska kulturen. Man behöver gå till Mellanöstern, till det folk där den här längtans sång inte bara är en dröm utan har en konkret förankring, där det finns ett löfte från Gud att han en dag ska upprätta en värld av rättfärdighet, av frihet. En dag då svärden ska smidas om till plogbillar, då var och en ska få sitta under sitt fikonträd och sin vinranka för att njuta av tillvaron och där Gud ska vara i centrum, därför att kunskapen om Gud ska uppfylla hela skapelsen så som vattnet uppfyller haven. Vi ska fortsätta vår läsning i Markus evangeliet. Vi ska ta oss just till Mellanöstern, till Israel, där detta löfte klingar hela tiden. Löftet om honom som ska upprätta den värld som alla kulturers längtans sånger egentligen har handlat om. Så vi ska stå upp, vi ska fortsätta vår läsning i Markus evangeliet. Och vi har kommit till Markus kapitel 8, vers 27-38. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus. Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus tar sina lärjungar så långt norrut man kan komma i Israel, till Caesarea Filippi, det nuvarande Golanhöjderna. Det är ett område som är starkt präglat, inte av judisk tro, utan av hednisk gudstyrkan. Staden var återuppbyggd och renoverad av en kung, Filippos, och för att hedra kejsaren så hade han kallat den Caesarea, och för att hedra sig själv hade han kallat den för Filippi, Caesarea Filippi, så kunde man skilja från Caesarea vid havet. Det har gjorts ganska stora arkeologiska utgrävningar, vi vet var den här platsen är. Och den var fylld av avgudatempel. Det fanns en hednisk legend som sa att kulturens gud Pan, musikens och konstens gud, kom härifrån. Och det fanns ett stort tempel till Pans ära. Jesus väljer medvetet att vandra ända upp till Caesarea Filippi och bland avgudatemplen där ställa den avgörande frågan om vem han är. Därför att detta, vem han är, har med hela världen att göra, hela mänskligheten att göra, alla kulturer att göra. Vi kanske skulle tycka att det hade varit mer passande att han hade ställt den här frågan i Jerusalems tempel. Jag tror det är väldigt medvetet att Jesus tar sig upp här till ett område som är influerat av andra kulturer och andra gudsuppfattningar. Och där ställer han den utmanande frågan. Jag ska försöka tala om den här texten utifrån 3 enkla frågor. Vem, vad och hur? Enklare blir det inte. Vem är han? Vad har han för uppdrag? Hur kan du och jag ta emot honom i vårt liv? Först, vem är han? För oss som har läst evangeliet från början så är det väldigt enkelt. Vi har ju fått facit i vers 1 i kapitel 1. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Så vi kan ju enkelt svara på frågan. Han är Guds son, han är Kristus, alltså Messias. Fullt så enkelt var det ju inte för dem som fick vara med när historien bit för bit växte fram. Det är ju lite som om man ska lägga ett pussel och så får man inte kartongen. Och man får inte alla pusselbitarna på en och samma gång. Utan man får bitarna efterhand. då är det minsann inte så självklart och enkelt exakt hur ska du lägga bitarna. Och vi ibland tycker att de första lärjungarna var lite korkade. Varför förstår de inte sånt som vi tycker att vi plockar hem på, liksom på direkten? Så tror jag det har med detta att göra. Vi sitter här med kartongen till pusslet. Vi kan ju se hela bilden. Och vi har fått alla bitarna. Eller väldigt många av bitarna. Och det är klart att vi tycker vi ser hur det passar ihop. Om du inte har den färdiga bilden och då får bitarna en efter en, då är du mycket mer förvirrad vilken bit hör ihop med vilken bit. Och vi får ju följa den här gruppen människor. När de får bit efter bit och försöker lägga pusslet så bitarna ska passa samman. Vi har följt dem och sett hur de gradvis har börjat förstå att Jesus är Guds son. Ordet för dem har kanske inte en så definitiv innebörd som det kan ha för oss. I Bibeln så kan ju Adam vara Guds son, Israel kan vara Guds son, David kan vara Guds son, änglarna kan vara Guds son. Det står för att man har en nära relation till Gud. Man har en speciell sorts relation till Gud. Och i evangeliet har vi sett hur de onda andarna påstår att Jesus är Guds son och att han har en speciell relation till Gud. Efter det att Jesus har kommit gående på vattnet på Genesarets sjö om natten, så enligt Matteus evangeliet så faller lärjungarna ner och bekänner: du måste vara Guds son. Så lärjungarna har förstått den unika relationen som Jesus har med Gud. De har aldrig träffat en person som är så nära Gud, som är så samspelt med Gud, som är så präglad av Gud, som är så uppfylld av Gud. Du måste vara Guds son. I en alldeles unik mening. De har fått en annan pusselbit. Jesus har vid ett antal tillfällen talat om sig själv som människosonen. För att ni ska veta att människosonen här på jorden har makt att förlåta synder, så har Jesus sagt i kapitel 2. Eller han har sagt: människosonen är herre över sabbaten. Jesus har talat om sig själv som människoson. Det betyder ju att man är en människa, son av en människa. Men i bakgrunden klingar en text i Daniels bok där Daniel har en syn och en människoson. En människa förs fram inför honom som är av evighet, den gamle. Och så står det att den här människosonen, han får ett rike. Hans välde blir ett evigt välde som aldrig ska ta slut. Och hans rike ska aldrig förstöras. En människoson som ska upprätta ett evigt rike där Guds vilja ska råda. Och Jesus har trätt in i den rollen. Och utifrån det här så klingar hela tiden frågan: kan Jesus vara Messias? Messias är inte ett ord som förekommer många gånger i Gamla testamentet. Om du söker i något lexikon så kommer du bli förvånad hur sällan det förekommer. Messias finns inte så ofta som ord, alltså att det utlovas en Messias. Men däremot så finns det en föreställning om en utvald person. Messias betyder den som är smord. Det låter lite konstigt för oss, men ni vet, i vår kultur så kröner man en kung. Eller vi har talat om att man kan dubba en riddare. Eller man kan svära in en president. I Främre Orienten i antiken så smorde man en person med olja och visade att det är han som är den utvalde som ska gå in i den här rollen. Och det talas, även om man då inte alltid använder ordet Messias, den små, så talas det om en utvald person som ska komma. På många olika sätt så ger Gud ett löfte om att någon i Davids släkt ska födas och han ska få ett kungarike som aldrig ska ta slut. Hans tron ska befästas för alltid. Profeterna återkommer sen med fantastiska löften om en person som ska födas. Ett barn som ska ges, en son som folket ska få. Och under honom så ska freden vara utan slut. Det ska vara från nu och till evig tid rätt och rättfärdighet. Och så ska allt det som längtans sånger sjunger om, det ska bli verklighet under den här utvalde Davids ättlingen. Och efterhand som de här löftena, de här pusselbitarna kom, så blev samlingsbegreppet Messias. Den utvalde Davids ättlingen, han är Messias. Det är detta som Jesus nu behöver utmana sina lärjungar med. Han behöver sätta allting på sin spets. Han vandrar med dem upp till Caesarea Filippi. Där bland avgudatemplen så ställer han frågan. Ni måste lägga samman pusselbitarna. Ni måste sätta ihop bilden. Han börjar med att fråga, vem säger folket att jag är? Och lärjungarna har gjort en del sifferundersökningar. De har förstås hört vad folk, hur snacket går, hur folk pratar, vad man anser. Och de flesta har kommit fram till att Jesus är en profet. Någon sorts förelöpare. Så man föreslår att han är Johannes döparen. Trots att Johannes döparen är avrättad. Att han skulle, Johannes döparen skulle ha kommit tillbaka. Eller att han är någon sorts Johannes döparen-figur. Eller att han är Elias. Profeten Elias. För det fanns löften om att Elias eller någon med Elias kraft skulle komma tillbaka. Eller kanske Jeremia, så står det i Matteus evangeliet. Någon annan stor profet. Alla kan ju se att det är något märkligt runt Jesus. Samtidigt har han ju inte påbörjat något som helst arbete att upprätta ett politiskt fridsrike. Och därför så håller folket tillbaka och säger att han är nog inte Messias. Han är en förelöpare, någon som ska förbereda för den personen som ska upprätta det här fridsriket. Okej, lärjungarna svarar på vem säger folket att jag är. Folket tror att han är en profet. Vem säger ni att jag är? För Jesus är det förstås inte det väsentligaste vad säger alla de andra. Utan de som har följt honom nära. De som har lärt känna honom. De som har fått se alla de speciella händelserna. Vem säger de att han är? Och Petrus träder fram som representant för hela lärjungagruppen och svarar, du är Messias. De har sett så mycket av vad Gud har gjort i och genom Jesus att det blir oundvikligt för dem. Han är Guds son i en unik mening. Han är människosonen som träder in i den roll som Daniel i profetian ger honom. Han är den utlovade. Lärjungarna har verkligen lagt pusselbitarna rätt. De har fått pusselbitarna en efter en och nu är bilden klar. Det kan inte vara någon annan än den verkliga Messias. De ser ju förstås också att han har inte påbörjat ett politiskt befrielseverk. Så antagligen tänker de att Jesus avvaktar, det kommer nu. Kanske är det här från den här punkten som vi nu ska börja röra oss mot Jerusalem, få med oss folket i Galileen, marschera mot huvudstaden, påbörja den här revolutionen som ska upprätta Israel som kungarike. Så det är möjligt att de tänker så. Men de har åtminstone förstått att vi kan inte komma undan det här, att han är Messias. Ingen annan kan vara så nära Gud som Jesus är. För det andra, vad är hans uppdrag? Lärjungarna har förstått hans identitet. Och Jesus bejakar det. Det är inte kött och blod som har uppenbarat detta, utan min himmelske fader. Detta är helt rätt. Jesus bejakar att han är Messias, den som alla profeter har utlovat. Och nu skulle man tro att det från den här punkten förstås skulle vara allting skulle klarna. Det skulle förstås vara stor glädje bland lärjungarna. Och så händer det mest egendomliga. För Jesus börjar nu borra runt en annan fråga. Inte bara vem han är, utan vad som är hans uppdrag. Så låt oss titta på det. Vad är hans uppdrag? Det som var den helt allmänna föreställningen som judarna var överens om, det är att Messias skulle vinna seger över hedningarna. De hedniska makter som under århundraden hade förtryckt och ockuperat och deporterat Guds folk. De hedningar skulle äntligen besegras, och nu var det ju romarriket som förtryckte Guds folk. Messias skulle befria folket. Messias skulle rena templet i den meningen, inte bara kanske få bort försäljning, utan i en djupare mening att Guds närvaron skulle komma tillbaka till templet. Att Gud skulle vara närvarande på ett unikt sätt. Att templet igen skulle bli platsen där Gud bor. Och utifrån att Israel blev upprättat, templet blev upprättat, så skulle fred och rättvisa komma över hela jorden. Hedna folken skulle gradvis ansluta sig till Israel, komma upp till Jerusalem för att tillbe. Och så skulle tillvaron bli återställd. Detta var vad man tänkte om Messias. Detta är säkert vad hans lärjungar har tänkt när de har bekänt honom som Messias. Och nu måste Jesus utmana dem. Han börjar avslöja hemligheten om sitt uppdrag. I texten så kan vi se att det här är en process. Det börjar med att Jesus förbjuder dem strängt att sprida att han är Messias. Man skulle ju tänka sig att Jesus skulle vara glad för en fantastisk PR-kampanj när det nu är konstaterat vem han är. Men Jesus förbjuder dem att säga det. Därför att om det ryktet börjar spridas, så är det de här messiasföreställningarna som jag just talade om som kommer att kicka in. Och man kommer, som det står på ett ställe i Johannes evangeliet, att med tvång försöka göra honom till politisk kung. Och därför börjar Jesus med att förbjuda dem att sprida budskapet. Och så börjar han en undervisningssession. Han börjar undervisa dem om vad som är hans verkliga uppdrag. Som inte är det som deras föreställningar tänkte sig. Och gradvis börjar Jesus bli väldigt öppen med hur han förstår sitt messianska uppdrag. Han talar klarspråk. Han säger saker som han inte har vidrört tidigare. Han går igenom helt nya saker. Öppet, tydligt, grundligt. Och lärjungarna bara skakas i sitt innersta. Hela den här händelsen är vändpunkten i Markus evangeliet. De första 8 kapitlen vi har studerat har handlat om att få pusselbitarna på plats när det gäller hans identitet. Från den här punkten så handlar resten av Markus evangeliet om hans uppdrag. Om hans förvånande, märkliga, oväntade, egendomliga uppdrag. Och det kommer att ta lång tid för lärjungarna att förstå detta uppdrag som han nu börjar undervisa dem om. Nämligen att människosonen måste lida mycket. Fullständigt chockerande. De har aldrig hela sitt liv hört någonting om det här. Människosonen ska ju ges ära och rikedom och välde. Han ska vara den mest upphöjde. Inte ska han lida och förnedra för detta. Och det är inte bara så att Jesus avslöjar att det kommer att ske någonting svårt. Alltså att människosonen kommer att lida mycket. Som om Jesus bara förutsåg en händelse. Jesus är väldigt tydlig. Människosonen måste lida. Det är inte olyckliga omständigheter. Det finns ett gudomligt tvång, en nödvändighet. Det här är Guds tankar. Och det är det här som gör det så svårt att ta in. Hur kan Gud ha tänkt ut att människosonen måste lida mycket? Och det blev ännu mer chockerande. Han måste lida mycket. Och han ska bli förkastad. Inte bara av hedningarna. Utan han kommer att förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Alltså av Israel, av Guds eget folk. Hur ska man kunna ta in det? Och vi ser ju Petrus reaktion. Petrus menar att Jesus nu har spårat ut. Han tar honom avsides och förmanar Jesus. Och säger att detta får aldrig ske. Och lärjungen försöker korrigera mästaren. Och det kan aldrig bli mer fel än så. Och Petrus som har fått redskap för Guds uppenbarelse. Han blir nu Satans språkrör. Vilken kontrastfylld dag för Petrus. Han går fullständigt fel. Och Jesus får säga, gå bort ifrån mig Satan. Och det här gäller inte bara Petrus. Om ni ser texten så står det att när Jesus vände sig om och såg lärjungarna så sa han till Petrus, och de är där allihopa. Och tänker fel om Jesu uppdrag och försöker korrigera Jesus att han inte ska gå lidandets väg. Nu står de helt förvirrade, lärjungarna. De som hade liksom kommit upp på en platå och tänkte sig nu öppnar sig bara ett klart landskap. Han är Messias och nu vet vi vad som ska ske. Och så blir Jesus så här provocerande och svår. Människosonen måste lida mycket och han kommer att bli förkastad av människor, också av sitt eget folk. Vad handlar det här om? Det handlar om det djupare problemet som vi människor har. Vad hade det hjälpt om Jesus hade marscherat mot Jerusalem och befriat folket från det romerska förtrycket? Hade det lett till ett fredsrike? Fanns det inte några judar som förtryckte andra judar? Finns det inte andra nationer än romarriket som förtrycker? Människans grundläggande problem hade ju inte löst genom att en militärmakt besegras. För problemet är på insidan hos både judar och hedningar. Syndens fångenskap som binder oss och förslavar oss. Och där det yttre politiska och samhälleliga förtryck bara är en spegling av det inre hos oss. Och därför ser Jesus sin uppgift som någonting helt annat. Det måste finnas en magnet som suger upp allt av järnfilspån som har infiltrerat varenda människas blodomlopp och hjärta och tanke och sinne. För vi måste renas från insidan radikalt. Och det är det Jesus ser som sin uppgift. Han ska gå till Jerusalem för att bli den magnet som suger till sig all den inre ondska som har fått alla de här yttre uttrycken också. Och så ska han bära det in i sin egen kropp och dö för synden. Det här är kristendomens djupaste hemlighet. Det här är evangeliets centrum. Att Jesus står för en djupare sorts revolution. En djupare sorts befrielse. Annars kan det aldrig bli ett evigt fredsrike. Om man inte kommer åt syndens rot. Och det är vad korset handlar om. Därför har i den kristna kyrkans historia har korset, när kyrkan har varit trogen mot sitt väsen, alltid stått i centrum. Det här är en graffiti från Rom. Antagligen från andra eller tredje århundradet. Det är någon som hånar en kristen som heter Alexamenos. Man har ristat in i väggen. Alexamenos tillber sin gud. Och så är det en bild av en korsfäst person. Men för att håna den korsfäste har man satt ett åsnehuvud på den korsfäste. Och man har vänt honom så att han visar ändan mot åskådaren som var ett sätt att förnedra personen. Man har hånat de kristna för tron på korset. Men det här visar också att tron på korset har varit det centrala. Det man uppfattade av de kristna, det var att de tillbad en korsfäst person. Det finns ingen kristendom utan korset. Människosonen måste lida och dö och uppstå. Vi har haft förmånen att ha några av världens ledande apologeter i den här kyrkan. William Lane Craig har predikat här. John Lennox har predikat här. Den kanske ledande apologeten, föregångaren till William Lane Craig och John Lennox under det andra århundradet, hette Justinus Martyren. I sitt första försvar av kristen tro så skriver han så här: de som inte är kristna, de påstår att vår galenskap består i att vi ger en korsfäst man platsen närmast efter en oföränderlig och evig Gud, skaparen av allt. En korsfäst man, det var vad de kristna tillbad. För det tredje, hur kan du och jag ta emot honom i vårt liv? Jesus talar om sitt uppdrag och sen säger han att var och en som vill följa honom måste ta sitt kors på sig och följa honom. Det finns en likhet, även om det också finns gigantiska skillnader. Jag väljer att det finns gigantiska skillnader förstås, men det finns också likheter. Att ta emot honom som la ner sitt liv innebär att vi är kallade att i en viss mening lägga ner vårt liv. Det här betyder inte någon sorts negativ syn på det mänskliga livet. Det handlar inte om att förneka sig själv för att försvinna. Detta att ta sitt kors på sig och dö. Det är inte panteism att vi ska upphöra och existera. Nej, det handlar om att förneka och döda gudsupproret i sig. Den självständighetens princip som gör att vi vill leva för oss själva. Vi ska inte förneka oss själva för att försvinna. Vi ska förneka det gudsfientliga i oss för att få leva. Så att Jesus säger, den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Hela poängen med att ta sitt kors på sig, det är för att vinna seger. Att dö bort ifrån det gamla livet är för att vinna ett nytt och evigt liv. Jag vill sluta med att läsa de avslutande orden från C.S. Lewis bok Kan man vara en kristen? Där han skriver just om Jesu ord att ta sitt kors på sig och följa honom. Lyssna. Ju mer vi röjer det vi kallar oss själva ur vägen och låter honom ta hand om oss, desto mer blir vi i ordets sanna betydelse oss själva. Han har, som en författare skapar personerna i en roman, skapat alla de olika människor som du och jag är ämnade att bli. I den meningen är det som att alla våra verkliga jag väntar på oss i honom. Det lönar sig inte att utan honom försöka vara sig själv. Ju mer jag motstår honom och förhoppet endast ensamhet, bitterhet, förtvivlan, vrede, ödeläggelse och förfall. Men riktar du blicken mot Kristus finner du honom. Och med honom får du allt det övriga som är av värde. Detta är vad evangeliet utmanar oss till idag. Att lägga ner vårt eget liv för att finna det verkliga livet. Att rikta längtans sång till honom som är den enda som kan möta den. Guds Messias som valde att gå korsets väg för oss. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har valt att träda in i den här världen. För att du kallade människor till dig och lät dem förstå vem du är. Och ännu mer tack för att du valde att gå korsets väg för att vi skulle få leva. Herre, nu vill vi träda fram inför dig, både med vår längtan och all den trasighet som ödelägger det vi längtar efter. Vi vill lägga ner vårt liv inför dig och ta emot dig, du som är Messias, den levande Gudens son.